Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Idag med mig Bettina Sågbom. Jag kan fiskare och vikare, närmare bestämt saimenvikare, samsas om saimen. Det ska vi diskutera här idag. Nämligen vems intressen väger nu sen i slutändan tyngre? En djurart som har beskrivits som en unik relik från en svunnen tid. Eller stugägarnas rätt att få fiska med nät? Miljöministern och jord- och skogsbruksministern har olika uppfattning om hur saimenvikaren ska beskyddas, och också forskarnas åsikter går isär. Frågan är glödhet nu när regleringen av fisket på saimen ska förnyas. Det förnyas nämligen med 5 års mellanrum, alltså en 5-årsperiod åt gången. Kan man lagstifta så att både saimenvikaren och fiskaren är nöjd? Det ska vi diskutera här idag. Vi har många gäster och alla är utspridda på olika ställen. Jag har med mig miljö- och klimatminister Sari Multala. Välkommen.
Tack så mycket.
Sari, jag säger nu genast att Sari Multala har bråttom iväg sen, så kommer bara att medverka här de här första 10-15 minuterna. Sen har jag också med mig Mikael Nordström från Forststyrelsens naturtjänster. Han medverkar från studion i Åbo. Välkommen Mikael Nordström.
Ja, tack.
Sen har jag biologen Jouni Koskela, bosatt i Nyslott, med mig per telefon. Välkommen.
Tack så mycket.
Och med mig här i studion i Helsingfors har jag miljö, eller ska vi säga så här, journalisten specialiserad på miljö- och klimatfrågor, Pietu Pelli. Välkommen.
Petja,
förlåt. Ja, varför har jag skrivit fel nu? En Petja Pelli förstås. Det där, välkommen ska du också vara. Det där, nu ska vi börja med miljö- och klimatminister Sari Multala, som sen har bråttom vidare. Alltså för att nu har jag fått det intrycket när jag har läst mycket om saimenvikaren på sistone, att det på riktigt är ett glödhet fråga det här. Ditt ministerium och jord- och skogsbruksministeriet tycks ha olika uppfattning om huruvida det här nätfiskeförbudet som finns i saimen för att skydda då just saimenvikaren, om huruvida det ska förlängas att omfatta också juli månad eller icke. Först får du berätta att stämmer det här?
No, alltså först måste jag säga att det här förslaget, eller lagsförslaget eller förordningsutkastet, det är gjorts eller förberetts i jord- och skogsbruksministeriet. Och har nu är nu på remiss, och vi kommer att fortsätta diskutera efter detta sen och förhandlingarna om detta. Och vi har inte hunnit diskutera väldigt mycket innan det gick på remiss, så att nu kommer det att fortsätta sen efter den här perioden. Och jag hoppas att vi kan hitta en gemensam lösning som skulle kunna sen förbättra den ställningen till den hotade saimenvikaren.
Men du svarar inte riktigt på min fråga. Att är det, alltså av tidningsrubriker så får man, och av det som har mediebevakningen kring det här, så verkar det som ni skulle på olika linjer.
No, förslaget som är nu ute på remiss, då tycker jag nog att den kanske inte på alla nivån fyller de här krav att vi ska kunna förbättra också skyddandet på saimenvikaren som skulle behövas. Så att på det sättet, ja, det stämmer att vi, jag tycker nog att det borde ändras efter den här perioden som är på remiss. Så vi kommer säkert höra om olika åsikter säkert under den här perioden.
Hur anser du att den borde ändras?
No, det som det nu är väldigt viktigt att förstå förstås, att det här, att varför är det viktigt att vi skyddar saimenvikaren, är att den är förstås den enda däggdjur som lever endast i Finland. Så det är vårt ansvar att skydda den. Och även om nu hade varit ganska bra utveckling på nivån och mängden av saimenvikaren, så fortfarande nu när klimatförändringen pågår så är det ännu viktigare att först och främst försöka ju göra så de redan gör, så att bygga de här omständigheter och försöka överlätta omständigheter där de kan få mera ungar, så de här kutar. Men sen den enda andra sidan är att de här kutarna borde också kunna överleva tills de är vuxna och kan få sina egna ungar. Så att det är det som vi försöker nu göra med att jag skulle behövas göra med att också förlänga de här fiskebegränsningar på nätterna till juli. Och det är det som där jag tycker att vi borde ändra det, att den här perioden under juli så hade visats att till och med 36% av Saimenvikares dödsfall i fiskenet har hänt i juli under perioden 2011-2025.
Ja, alltså för den som inte så invigd i hur det går, vad de här fiskeregleringen på Saimen går ut på, så det är alltså så att det är ett förbud att fiska med nät, och som pågår så som det nu har varit den här senaste femårsperioden bara till slutet av juni, och det börjar alltså i medle av april visst, och ta upphör då i slutet av juni. Och nu är det att WWF bland annat och också Forststyrelsen, så åtminstone vissa instanser där, har menat på att det borde gälla också i juli, just av den anledning som Sari Multala här sa. Det där, en fråga ännu till Sari Multala, för jag vet att du sen måste rusa iväg så småningom här. Så alltså, vi får ju den här bilden här nu. Nu berättar jag bara vad bilden är. Det är det att man beställer en utredning eller rapport. Nu alltså jord- och skogsbruksministeriet har gjort det som bas för just den här remissrundan. Och sen så har Saimenvikare forskare åtminstone klagat på att de tycker att de inte har alls blivit tillfrågade till den här rapporten. Skriver du under det här?
Jag vet inte exakt hur det har gått förstås, men det är också min bild av den som har hänt. Så därför tycker jag det är nu viktigt att vi hör alla åsikter nu under remissperioden och sen tar de här åtagare som skulle vara bra. Men förstås det som är bra med det här förslaget som är nu ut på remiss är att de här områden där vi har de här begränsningarna har blivit större redan i den. Så det finns ju också redan positiv utveckling i den versionen som är ut på remiss. Så man kan säga att det skulle hur som helst gå åt rätt håll. Men ändå det här med perioden under juli är det som är också viktigt att diskutera.
Det är just det som kritikerna säger, att det har ju gått åt en bra riktning hela tiden. Att varför ska man nu ännu mera begränsa? Vill du svara på det?
Alltså det som nu också jag har pratat med forskaren som känner någonting om Saimenvikaren, så det är ju två orsaker. För att ena är det att de här omständigheterna där de lever kommer att ganska troligtvis försämras under det kommande år, för att sådana vintrar som vi har haft till exempel nu, att det finns mycket is och till och med snö, där de kan bygga bon till sig själv, så, eller människor kan hjälpa, blir sämre i de kommande år när vi har klimatförändringar som värmer upp också i Finland. Det är den ena, att man måste ta hänsyn till den som händer hela tiden. Och sen det andra är att vi måste också göra åtgärder där vi ser till att de här unga individer som är nu de som där dödligheten speciellt ökar, där de försöker bli självständiga från sina föräldrar men inte kan riktigt klara sig riktigt så bra. Så det är just speciellt de här unga individer som vi borde få till de blir äldre, som vi skulle kunna påverka där i juli, om vi skulle kunna förhindra lite mera. Och det som är också kanske värt att säga, att det här liksom biologiskt mångfald inom det här Saimenvikaren har blivit sämre. Och därför är det en ännu större risk att om det kommer någon sjukdom eller en värre vinter, de är mer känsliga för sådana omständigheter.
Vad menar du biologisk mångfald inom Saime? Menar du alltså
gen på? Jag vet inte, jag kanske fattar på rätt sätt på svenska, men jag menar att de är liksom att genetiskt likadana.
Ja. Nu gör vi så, Sari Multala, att du får själv bestämma att hur länge du hinner bli och hänga på tråden och lyssna. För nu tänkte jag har så många andra gäster här också. Jag ger ordet först till Jouni Koskela, som är ny slott och är biolog och som har en lång historia av att ha jobbat med Saimen Viikaren och med olika program, bland annat inom forststyrelsen tidigare. Sen en kort dijour också på närings, alltså NTM-centralen. Och det där alltså har också förhandla med stugägare och sånt här om de här fiskeregleringarna i tiden. Alltså, vad tänker du om de här argumenten som Sari Multala sätter fram? Att har det någon acceptans bland folket där runt Saimen?
Min historia är att jag har jobbat som forskare i Joensuu universitetet och från 1990. Så jag har cirka 35 års erfarenhet. Och jag tycker att nu fiskarna kan acceptera begränsningar. Under 2000-talet har beståndet vuxit samenvikare. Vuxit från cirka 240 individer till cirka 530. Så i hotgraden har ändrats från akuta hotat till starkt hotat. Jag tycker att varför skulle man ändra på åtgärder som har fungerat väl och som har överträffat målen för syftet av Saimen Viikare. Så jag tycker att vi ska fortsätta samma begränsningar.
Alltså så som det är nu, till slutet av juni får man inte fiska med nät, men i juli skulle det vara då igen tillåtet. Vad tänker du om, alltså Sari Multala talar här om att de unga individerna särskilt alltså är i riskzonen då i juli att fastna i nät och drunkna?
Jo det är sant. Det är sant i det risk i augusti, i september, i oktober, i januari och februari och det jag menar att vi måste minimera risket för kutar tulla niin kuin jäädä verkkoon.
Joo, att fastna i nätet.
Joo, fastna i nätet.
Jag säger bara.
Det har varit tills syttet av Saimen Viikare har varit framgångssaga i 25 år. Beståndet har vuxit från 240 till 530, så varför ska vi det här har fungerat så jag tänker att risken har varit lämpligt för Saimen Viikare i fiskarna har accepterat denna nivå.
Nu ger jag ordet här till de två andra gästerna här. Alltså, jag har Petja Pelli här som är journalist och som har bevakat mycket de här frågorna. Och jag frågar dig Först, du har hört alla de här argumenterna säkert. Alltså, du talar här, Jouni Koskela, om acceptans. Att det har varit en framgångssaga, det här skyddet av Saimenvikaren. Och man har nu liksom så att säga de här stugägarna med på noterna. Att risken är att om man börjar skärpa ytterligare så tycker de inte att det är något roligt mer.
Ja, det kan ju stämma. Ja, det är ju sant att det är en framgångssaga. Men sen så samtidigt, man ska tänka på vilken publik tänker man när man frågar om acceptans. För att man har gjort ju opinionsmätningar och man pratar om hela publiken runt om Saimenområdet så är det ungefär 2/3 som stöder att man skulle förlänga det här
nätfiskeförbudet
till juli. Så det är ändå kanske en särintresse att de som just nätfiskar och de som äger stugor och de som har det här vattenkooperativ och äger vatten- och nätfiskerättigheter, de står emot. Men sen så större publiken skulle vara med på det. Och sen så också om man pratar om det här professionella fiskare, så är de som faktiskt fiskar huvudsakligen. Så de fiskar ju siklöja och de fiskar med redskap som rysja och knot som är redan Saimenvikare säkra. Så även för dem det här juliförbud skulle inte vara så farligt.
Vad säger Mikael Nordström? Jag tänkte att som forskstyrelsen så har ju jobbat med olika projekt kring den här Saimenvikaren länge. Vad säger du om de här synpunkterna som lyfts fram här? Om vi talar om acceptans och så talar vi om liksom skyddsnivån.
Ja, tack. Det där jag kan ännu förtydliga att forskstyrelsen, vi har ju som en av våra uppgifter att sköta om då statens naturskyddsområde, men sen har vi också såna här särskilda uppgifter och till dem hör bland annat då skydde av vissa arter och Saimenvikaren är ju vår ansvarsart och vi gör det ju dock tillsammans i samarbete med just Östra Finlands universitet med WWF, med Finlands naturskyddsförbund. Med det där alltså, också med lokala delägarlag och så vidare. Och det där vi följer då och vi är med följer upp då stammen, räknar individer, räknar kutar, följer upp dödligheten, sprider information om Saimenvikaren, gör konkreta åtgärder här. Minister Multala nämnde de här konstgjorda bona och de har ju visat sig vara mycket bra. Men nu är vi i det läget om vi tittar på lång sikt och i framtiden. Så minister Multala nämnde den här genetiska mångfalden och också det att Saimenvikaren, den förekommer ju, vad ska vi säga, populationsstorleken varierar ganska mycket inom Saimen. Att ska vi få en jämnare populationsstorlek också i de områden av Saimen där den är nu fåtalig eller sällsynt, så skulle det också trygga förekomsten bättre, men det också, skulle också öka på den här genetiska mångfalden. Och man har då beräknat att den här stammen borde öka nu de kommande åren mellan 3-6% för att kunna då trygga den här genetiska mångfalden. Och det där alltså, det betyder ju det att någon gång om ungefär 5 år eller in på 2030-talet skulle populationsstorleken vara kring 700 individer ungefär. Och det där Petja sa egentligen det som jag också hade tänkt säga, att det gäller nu en viss, det gäller liksom vad ska jag säga, fritidsfiske i juli månad och det som sker med fisk med nät och kan man där hitta liksom hitta någon sorts kompromiss eller komma samman det, om jag har förstått det rätt, så de viktigaste arterna för fritidsfiske är järs, nors, abborre, muikka och det där så gös och den här typs. Och nu finns det en viss skillnad. Ja, till exempel om man skulle begränsa nätfiske, men man skulle kunna se över att det går att hitta en sån lösning där man skulle kunna tillåta ändå fiske på muikka med nät eller så, att de här muiknätena är lite annorlunda och vad jag har förstått så är de inte riktigt lika den så, vad ska jag säga, farliga. Och sen är det ju bra också att komma ihåg att det här förordningen som nu ges, den ges ju alltid för 5 år i taget och sen evalueras det på nytt. Så att det där som, och det här betyder ju inte att det ska vara nu så att säga för gott, utan bara för att få den här stammen att öka i den takt som skulle trygga den långvariga existensen. Och nu med tanke just på den här klimatförändringen som nu går vidare.
Petja Pelli vill komma med en kommentar.
Nej, det är bra att veta att det här nu förordningen baseras på, och Sarjessas baserar det på en rapport av Norra Savolaks NMT-central. Och det är bra att veta att den här rapporten har ändå ganska viktiga sakfel som pekats ut av forskare och experter hos just Forsstyrelsen. Och till en av de här sakfel, Jouni Koskela just repeterade det här att juli skulle vara en månad som andra, att det finns samma risk på september eller på oktober, eller i oktober, men det stämmer ju inte. Om man tittar på längre tid, alltså i den här rapporten tog man bara 5 år, och då kan det syns som att det är samma risk i juli, men om man titta på längre period som man ska, så är det jättetydligt att julimånaden är risken större. Det är helt logiskt, för att då är kärlarna eller vikare yngre och de simmar in i nätet lättare, och också då finns det mer nät i vattnet för att man har alla sommarstugaägare som fiskar. Så det är att bara att man inte ger den bilden att julimånaden skulle vara som alla andra, det är en sak. Sakfel. Och också en andra sakfel i rapporten är att man säger att man har nått alla mål, som Jouni också sa. Och det är ju alltså det är samtidigt sant att det är jättefint utveckling, och det är en succé på den nivån. Men det finns 3 skyddsmål i Simon Wikares skyddsstrategi, och en av de här mål är att det borde finnas inga andra risker än klimatförändringen till stammen. Och nu är det jättetydligt att det här fiskredskap och nätet är en risk till. Om man har estimerat att den tar bort ungefär hälften av stamuppväxt varje år.
Jag låter gärna Jouni Koskela svara nu på det här som Petja Pelli i synnerhet här sa.
Ja, det är sant vad Petja Pelli sa, har sagt. Men Simon är jätteviktigt för fiskare, fritidsfiskare, alltså i kommersiella fiskare i juli uppgår till cirka 1 500 000 miljoner euro det värdet av nätfångsten.
Alltså vänta, nu sa du 1,5 miljon.
1,5 miljoner euro är det värdet av nätfångsten i juli.
Talar du nu om fritidsfiskare eller?
Både fritids- och kommersiella fiskare.
Mm. Så det du säger är att det är liksom stora pengar här?
Ja, det är stora pengar i det så många sommarstuga ägare kom till Simon och vill fiska med nät. Därför de kan inte fiska gös med andra. Och det kan, men det är jätte lätt att fiska görs med nät.
Men jag ändå, för den som lyssnar nu på det här, så måste ju ställa sig den här frågan då, att alltså jag tror att många förstår när det gäller yrkesfiske. Men du talar om sommarstugsägare, att de nu tycker att det är kiva att fiska med nät.
Ja,
så kanske man skulle tänka att det inte är lika viktigt, vet du, som det att en för Finland unik relik, en av världens sista representanter för vikarna från forntidernas insjöar, får föröka sig, alltså leva tryggt. Vilket, så har man beskrivit Simon Wikaren. Förstår du hur jag menar? Att...
Ja, men men det är inte stor risk. Men jag förstår att ju mera fiskare, ju större risken att få saimenvikare till nät.
Mm.
Men det jag vet många sommarstugor ägare som har fiskat till exempel 40 år, 50 år, och de säger att de har aldrig gått in en saimenvikare. Och de tycker att de inte fiskar saimenvikare, men de fiskar fisk.
Mm.
Så det är jätte svårt att imaginera att min nät, jag kan ha saimenvikare i min nät.
Ja, jag förstår vad du säger. Ja. Du menar att det är väldigt svårt att motivera för de här människorna. Att varför de skulle lägga med någonting som de har gjort i 40-50 år.
För
att om det aldrig har liksom hänt. Vad säger du, Mikael Nordström? Det är ju sånt här som man nog hör ofta.
Ja, sen ska man samtidigt komma ihåg att det finns ju... Det gäller ju inte alla fritidsfiskare. Det finns ju fritidsfiskare och delägarlag som också det där så stöder skydda av saimenvikare som också frivilligt har det där så begränsa sin fiskeaktivitet och så vidare. Men det är kanske just ska vi säga för den enskilda fritidsfiskaren som har fiskat tiotals år och aldrig fått en saimenvikare i nätet. Så det kan ju te sig som det här. Men nu om man tittar sen på helheten i hela saimen och ser de här riskerna och ser vad man kan göra det där, så då är det ju liksom att begränsa nätfiske under juli skulle vara en av de effektivaste metoderna för att resultaterna, de här resultaterna från bifångststatistiken påvisar ju att det är just i juli som det sker flera sådana här drunkningsfall att kutorna går simmar i nätterna.
Petja Pelli.
Ja, förra året kom det upp en vetenskaplig forskning som man inte nämner i det här NMT-centralens rapport, där man estimerade att det är ungefär en tredjedel av det här saimenvikare som dör i fisknätet som anmälas.
Mm.
Så att det är tre gånger så mycket i verkligheten. Och förra året hade man nyhet att man hittade en ung saimenvikare som hade runt omkring sig fisknätet, och någon hade skurit upp sin mage för att få den sjunka, alltså för att dölja den. Så att redan det här, det berättar att allt det här fall kommer inte upp. Och sen en andra poäng som jag ville göra var att ja, jag kan liksom förstå det som Joni säger, och jag kan förstå att det är en del av hur man har levt i det här området. Det är liksom folks kultur. Men sen så samtidigt, vi pratar inte om att förbjuda all fiske. Man kan fortfarande fiska med kattsor, man kan fortfarande såklart fiska med spö och så. Att det finns många sätt att fiska som sommarstugägare. Det är bara det här nätet som vi pratar nu om.
Jag förstår inte varför skulle man... Alltså man får ju inte böter för det att om det har fastnat en saimenvikare i ens nät. Så varför skulle man vilja dölja? Varför vill man sänka den och dölja det att det här har hänt? Alltså, Jouni Koskela, har du någon uppfattning om det?
No, jag vet att, och jag har hört att några fiskare, jag har hört att alla fiskare vill inte säga att fiskare har on saanut
att de har fått en säl i nätet.
Fått säl i nät Men jag är inte säker om det är två vikare. Ja, med att det är tredje gånger större avtal av
antal
Simon, antal av Simon Steel, Simon vikare som fast i nät. Jag tror inte.
Ja, alltså du tror inte på den siffra som Petja Pelli här just sa?
Nej. Det... Mm.
Att det skulle vara en tredjedel som är dold.
Ja. Det tror jag inte täusin.
Du tror inte fullt på det?
Ja, fullt på det, jag tror. Mm. Mm.
Alltså det här är ju... Det här är ju en diskussion som kommer upp med andra djur också då och då. Alltså ja. Det här Saimenvikaren, det är ju inte den enda case där man då diskuterar just om det här. Ja. Att hur mycket finns det egentligen och hur mycket sker det här egentligen. Och vi har hört det om när det har talats om stora rovdjur och örnar ädrar uppfattningen om att hur mycket det finns och hur mycket... Som inte rapporteras till exempel. Så, Petja Pelli, tänker du är journalist också, att hur ska man förhålla sig till siffror av det här slaget?
Till de här siffror man ska förhålla sig så att man tror på det, för att det är ingen andra sälart eller vikareart i världen som man känner stammen till så gott som man känner till Saimenvikarestammen. Mm. Det är världsklassforskning. Så jag tror på det hellre än. Jag vet att man hörde, när jag skrev min först artikel på Saimenvikare 20 år sedan ungefär, så då var det före detta riksdagsledamot på Centern, Pekka Nousiainen, som redan då sa till mig i intervjun att nej, det där forskare, det stämmer inte. Att lokala befolkningen har sett så många skälar nu att det måste vara mer. Men det här måste tuntua, alltså motor det inte... lika värd som forskning. Alltså man kan verkligen räkna nästan varje skäl. Nu till exempel Puruvesisjön. Jag var född och uppvuxen på stränderna av Puruvesisjön där man utrotade sälen genom att skjuta den på 50-talet och nu har det kommit tillbaka. Och nu vet man att, eller åtminstone förra året var det 17 Saimenvikare i Puruvesi. Alltså att man känner till stammen jätteväl. Och det, när man pratar om de här siffrorna, man menar det här övervintrade antal av vuxna skäl. Då blir det naturligt mer när kutar är född. Och det är ungefär 90 kutar varje år som är född. Men korta svaret är att tro på forskningen, skulle jag säga.
Vad säger du, Mikael Nordström? För att jag vet att det här är en fråga som ständigt lyfts upp.
Ja, tack. Om jag skulle återkomma till de här siffrorna. För det första, så den här forskningspublikationen som då hänvisas till, så den är ju publicerad i en så, vad ska vi säga, mycket kvalitativ vetenskaplig publikationsserie. Och som Petja sa, så samenvika populationen känner vi bättre egentligen än någon annan. Åtminstone i Finland någon däggdjurspopulation och kanske globalt också unikt. Och det som vi vet på basen av den undersökningen är ju det att det där alltså, att just den här antalet dödlighet i nätena, så det minskar på stammens tillväxt med ungefär hälften. Och det där, så det är just den här kritiska är den här juli. Men det är sant, det drunknar ju vika Saimenvikare året runt. Vi har redan det här året hade ju 4 individer drunkna i nätena, så det där alltså, det sker oberoende, men nu är det den här springande punkten den här juli månad. Och det där, om vi till din fråga, Bettina, så jo, nu ska ju liksom beslutsfattande basera sig på liksom på utredning eller forskning, eller det ska ge åtminstone ett stöd, om vi tar nu det här case, det ska ge stöd och det ska ge information. Men sen har vi ju förstås den politiska, att vad är de här politiska, hur de avgörs, det är sen en annan fråga, att man ska inte heller kanske separera den politik och forskningen annan, men ju mer man kan liksom använda beslutena på kunskap, så är knowledge-based så desto bättre givetvis. Men sen förstås i den här, när vi kommer till, vad ska vi säga, till samhälle och där det kommer in andra åsikter och andra faktorer och det ska sammanfogas, så då det där alltså, då blir det ju liksom verkligheten. Men jag skulle också kanske det där alltså, poängtera det att forskning och forskningsresultat, det är ju alltid sånt, det ska tåla också kritik och bara genom att kritisera forskningen så går forskningen också framåt. Men man ska inte sprida, vad ska vi säga, just det här motu eller som är liksom inte forskningsbaserad, att det ska man också skilja på.
Alltså just det här att man hänvisar till att jag har nu sett så många, ja, så det måste nu finnas, ja, massor efter. Som
jag kan själv säga, ja, i min barndom, ja, såg jag en vikare när jag var 10 år gammal, inga andra. Och nu under de senaste åren när vi har gått ut på fisketur med mina vänner så har vi varje år sett dem. Så det har förändrats. Man ser dem mycket mer än innan. Men det betyder inte att stammen skulle vara liksom säkrad.
Men det är det inte. Jag måste säga att jag före inför den här diskussionen så jag hade, det här var inte lätt, inte för att det där, det är väldigt mycket, jag faktiskt talade med en tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet, jag talade med flera och försökte få någon att komma därifrån hit, det var jätteknepigt. En person jag talade med sa så här att alltid när personen i fråga har ställt upp så kommer det en massa hat-mail och folk och hennes ord lydde så här att det är naturskyddssidan som inte heller tar till sig fakta. Och då talar hon till exempel om de här siffrorna, just att hur mycket det är värt i pengar den här fisket på Saimen. Och det där, nu ser du förbryllad ut, Petja, jag bara berättar vad det är. Alltså jag verkligen jobbar hårt med det här att få någon att ta den här debatten här. Men alltså, om forskare på ena sidan, de som forskar i fiskeri och sånt här, och de som forskar med naturvård och Saimenvikaren, om de inte tror på varandras siffror överhuvudtaget, så alltså vad ska vi göra då? Tystnad råder. Hur ska man liksom, som när man tar till sig de här uppgifterna, hur ska man använda det? Petja Pelli, du får gärna svara.
Jag vet inte om de, jag hoppas att de kan höra varandra. Alltså det som jag vet om den här rapporten just som NMT-centralen gjorde, nu var det lite mer sluten förberedning. De forskare som gjorde det, eller experten som gjorde det på NMT-centralen i norra Savolax, jag tror att de var mer just experten på fiskekonomi. De frågade ju Simon Vikare, forskare, om siffror och så. Men det var ändå fiskeekonomi-experter som skrev rapporten. Men kanske i framtiden vore det bättre om man typ skrev det tillsammans och skulle liksom enas om slutresultaten, för att nu blev det just som en sak, många sakfel, och jag tror att de även nämnde att Simon Vikare skulle vara en underart, som det är nu en egen art, eller sådana saker som skulle undvika om man faktiskt tillsammans skrev rapporten, men jag hoppas, alltså jag vet inte, men jag hoppas att de ändå kan höras och prata och har liksom ingenting emot varandra.
Jouni Koskela, du nämnde själv din forskarbakgrund, så vad tänker du om det här att helt enkelt samla all information och sen tillsammans skriva en rapport?
Ja, det skulle vara bra. Jag vill säga, jag har jobbat 35 år. Jag har sett i början av 2000-talet. Jag gjort begränsning kontrakt med vattenägare. Det var bara 280 kvadratkilometer begränsningsarea. Vi hade 25 år sedan, vi hade mål att öka arealen till 500 kvadratkilometer. Så det var vårt mål. Och nu vi har mer än 3000 kvadratkilometer.
Ja, du pratar alltså om de här områdena. Det är du som har gjort då, så att säga, kontrakt med mark eller vattenägare då.
Ja,
att man har gjort sådana här skyddsområden. Och det har då ökat från 240 till, du sa, 500 kvadratkilometer.
Ja, det var
så. Och nu är det 3000. Ja.
Jag är nöjd att... jag tycker att det har varit framgångssaga. Mm. Vi hade 25 år sen vi hade målet att Simonvikare stammens storlek skulle växa till 400 individer fram till år 2025. Och nu vi har 530 vikare. Jag menar att vi har jag har hört så många tid fiskare har sett att räcker ingenting.
Mm.
Fiskar inte med nät. Jag fiskar inte. Jag är inte fiskare, men jag hör, och om jag går till Savonlinna kauppatori Salutorget, jag hör varje dag, jag hör räcker ingenting greppar, räcker and
vi talar om den här acceptansen just alltså. Tycker att de har gjort redan en massa, men att det räcker inte till, att det krävs hela tiden mer.
Många lokal sommarstuga ägaren säger att när målet flyttas, ju ivrigare, desto bättre man lyckas med syftet.
Mm.
Så jag har min problem är att jag har sett 30-35 år, och vi har mål, vi har vårt mål var, olemme saavuttaneet niin kuin maalin.
Joo, ni har nått ert mål. Just det,
ja. Det är ju jättebra resultat, men alltså, vi kan inte politiskt bestämma vilken antal vikare räcker för att ha en stabil stam. Och som Sari Multala just förklarade i början, så 500 är fortfarande för lite, alltså starkt hotad är inte en bra situation. Och det är särskilt en bra situation när vi har klimatförändringen och andra hot. Så vi borde ha mycket mer sälar för att just ha det här genetiskt mångfald, så att de skulle kunna anpassa och så att vi skulle säga att vi kan vara säkra att framtida generationer också kan se Simonvikare i Simon. Så tyvärr, alltså, om man frågar, räcker ingenting till? Det här räcker inte. Vi behöver kanske flera tusen, åtminstone mycket mer Simonvikare för att vi kan vara på säkra sidan. Men sen så, jag måste bara nämna att när jag nämnde det här första artikeln som jag skrev om Simonvikare, det var 2008, så rubriken var att Sirpaleinen verkkorauha uhkaa saimaannorppaa. Kanske översätta.
En splittrad sån här förbud egentligen mot nätfiske, alltså hotar Saimenvikare.
Jo, för att som Jouni sa, hade man liksom små område och som var isolerade, och där mitt emellan var det fara för Saimenvikare. Och det som har varit i success-storien, att man har haft en kontinuerlig större jättestor liksom begränsningsområde och ganska bra acceptans för det. Men det här också tycker att och sin sida visar att det här just funkar. Det här har varit det här största förändring, just det här fiskebegränsningar. Och nu har vi fördubblat under 2000-talet mängden av Simonvikare. Så den funkar. Men det som det här forskare och skyddsmänniskor säger, att om det nu funkar borde vi fortsätta. Och sen lokala människor säger, just som Joni säger, att räcker ingenting. Men tyvärr är det så att
åsikterna,
situationen är fortfarande inte bra liksom rent biologiskt. Och det är någonting som man kan inte liksom förhandla med.
åsikterna krockar här helt tydligt. Jag ska ännu säga för den som lyssnar och som aldrig kanske har sett en Saimenvikare så helt sannolikt att man inte har gjort det om man inte har vistats i de där trakterna. Så det är alltså enligt forskning så är det en alldeles egen art och det här är väldigt verifierad forskning som utvecklats självständigt trend för 60 000 år sedan. Och Saimen blev till först för 10 000 år sedan. Så att det här har man då gjort genom genetiska analyser mellan olika arktiska sälar. Och arktiska sälar kallas då för vikare. Och då har man till exempel, och sen ser man också skillnad på tänderna. Till exempel att den här Saimenvikaren är uttryckligen specialiserad på fisk. Medan sådana här andra sälar som är mera i havsområden och sånt har annorlunda tänder. Som också är lämpade för att äta kräftor och räkor och sånt här som de kan hitta. Det där, tiden rinner iväg för oss här. Alltså den här frågan är som sagt glödhet för att det kommer helt säkert att leda till debatt också i riksdagen när det här börjar diskuteras. Den är på remissrunda, det här förslaget om nästa femårsperiod beträffande då det här regleringen av fisket i Saimen. Tack ska ni ha för att ni deltog i den här diskussionen. I början hörde vi Sari Multala som är miljö- och klimatminister. Jouni Koskela har vi hört här från Nyslott, biolog därifrån. Mikael Nordström från Forststyrelsens naturtjänst och Petja Pelli som är journalist som är specialiserad på så här miljöfrågor var här i studion med mig. Mitt namn är Bettina Sågbom som vanligt. Har ni åsikter kan ni skriva till slaget @yle.fi. Jag tackar för sällskapet.